Tack så mycket för inbjudan och för de varma välkomstorden. Med glädje står jag här och tittar ut över er och ska undervisa er om den helige ande. Och vi har redan fått fina ord om det här idag. Men innan vi påbörjar den undervisningen så vill jag nämna om, som jag alltid gör vart jag än kommer, att jag har med mig min undervisning på CD-skivor. Och jag vet att en del av er har följt mina CD-skivor under många år. Därför att det har jag ju hållit på med sedan länge. Och det ligger på bordet där nere, jag tror det är 5 olika titlar om anden. Det är ju den dagen idag. Anden som utforskar djupen i Gud, kan det vara någonting? Det är så fantastiskt att anden är guiden som leder oss in i Gud. Där vi kan börja förstå Gud, förstå Guds väsen, ta det till oss och leva i denna djupa andliga helighet. En annan skiva om Gud, om den helige ande, den handlar om Guds, om den helige andes karaktär. I karismatiska kristna sammanhang så talar man kanske mest om andens verkningar och sånt. Och det är inte fel. Men det som vi måste framförallt lära känna, det är karaktären av den helige ande. En CD-skiva handlar om den andliga visionen. Har ni hört om visioner förut? Det har vi talat mycket om i Guds församling, och det gäller att hitta en rätt och sund, ett rätt och sunt förhållande till begreppet vision. Jag har märkt att man kan som kristna sitta, det kan vara en församlingsledning eller kompisar eller vad, och så visionerar man och diskuterar och det här tycker jag, det här tycker vi, och så bryter man det och så enas man om, ja men det här tar vi då, det gör vi till en vision och så kör vi på det. Och jag vill inte underkänna det precis, men egentligen den gudomliga visionen, den föds inte i diskussionsmöten, utan den föds i bönemöten. Där Gud visar oss sin djupa vilja. Och demokrati, det är bra, jag har absolut inget emot det, tvärtom. Men om demokratin blir, som det verkligen heter, folkvälde, så är det människornas vilja som ska förenas och så filas till en vision. Men Gud har visionen. Och när den helige ande fyller oss så blir vi också fyllda med den gudomliga viljan, den gudomliga visionen. Och när vi underordnar oss det så blir det någonting riktigt bra. En CD som ligger där uppe, den heter Att tjäna i den helige andes kraft. Det låter väl också bra, eller hur? Och det var så gripande när jag gjorde den CD-skivan, för de är ju studioinspelade alla de här. Det är inte från möten och så, utan det är från en studio nere i Jönköping som en kristen broder har, en professionell studio, och där har jag under många år gjort mina CD-skivor. Och när jag satt där och talade om att tjäna i den helige andes kraft, så bara kände jag att Gud kom in i studion. Tänk att Gud kan komma in i en studio, är inte det bra? Och jag bara kände att det var så starkt för mig att tjäna i den helige andes kraft. Det är inte bara alla de här världskända evangelisterna som far runt hela jorden och är så framgångsrika. Utan en vanlig liten människa, vem som helst, en kristen, kan få tjäna i den helige andes kraft. Och så kom jag att tänka på, som jag talade ut, och vill du lyssna till det mer så finns den CD:n där, att jag var i Finland. Jag har ju varit mycket i många länder, men i Finland har jag varit mycket och predikat. Och jag stod i pingstkyrkan i Kovola. Relativt mellanstor, ganska stor församling, och jag hade min tolk vid min sida, för jag kan inte finska tyvärr, men jag predikade. Och mitt i predikan på söndag så var det som att Gud kom till mötet. Anden sänkte sig ner. Och det blev så mäktigt så jag sa till folket att nu kan inte jag predika längre, för nu får Gud ta över helt och jag ställer mig åt sidan bara. Och jag vände mig till pastorn och hans medpastorer och äldste och allt vad de hette, en lång rad med män som satt där fram, och sa: nu får ingen av er gå fram och störa mötet. Inga pålysningar eller några anekdoter får ni komma med nu, utan sitt still bara. Och det gjorde de. Och det är ett under att få pingstpastorer att sitta still i ett eftermöte. Men de gjorde det. Och det var så starkt, förstår ni. Så jag lämnade podiet och gick ner och vandrade i en bönevandring runt. Där var det så som det är många kyrkor, att det är olika partier. Och jag tror att det var 3 gånger så här, om jag minns rätt. Och jag gick upp och ner. Jag bad inte för någon, för alla stod upp och de grät och de var djupt berörda. Människor i alla åldrar. Och jag bara gick och bad. Och så kom jag här fram och gick förbi predikstolen och så skulle jag gå ner den där gången. Och då var det precis som här, fönster på den sidan. Och längst mot fönsterraden så var det då ett parti ner. Kanske om det var 20 bänkrader eller något. Och där var det lite kortare bänkar än i de här mittepartierna. Och när jag skulle gå förbi där så fick jag ögonkontakt med en äldre dam. Som satt på andra bänken längst ut. För den första bänken, den var tom. Men sen satt de ganska trångt hela vägen ner. Och jag fick ögonkontakt med den här äldre damen. Och jag kan ju inte prata finska. Så jag sa ett ord på svenska som jag trodde hon skulle kunna förstå. Jag räckte upp handen och sa halleluja. Och hon kunde ju säga samma sak. Tänk att han kan ett ord på finska. För det är ju samma ord över hela världen nästan det där. Och det förstår ni, jag räckte upp handen, fick ögonkontakt och sa halleluja. Då mötte Gud den äldre damen så att hon kunde inte stå på sina ben. Och det var ju tur att det var en bänk bakom, annars hade hon ju ramlat ner på golvet och slagit sig svårt kanske. Eller om kanske Gud beskyddar såna där gånger, inte vet jag. Men hon ramlade ner i bänken i alla fall. Och där blev hon sittande och där mötte hon Gud. Och sen var det nästa dam gjorde, får också ner i bänken. Och nästa, alla de 4-5 på den bänkraden får ner. Och så fortsatte det nästa bakom, hela vägen ner. Alla föll inte ner, men nästan alla. Det var som, vet ni, sådana här dominobrickor. Har ni sett det? Om en faller så faller allihop, för de stöter ner varandra på något vis. Va? Och det var ingen karismatisk predikant som var där och knuffade omkull dem. För det gör en del karismatiska predikanter. Fast de erkänner inte det. De säger att det är Gud. Men jag har sett att det inte alltid är Gud. De knuffar också ibland. Det är ett faktum det. Det är lika bra att erkänna som det är. Va? Och jag sa åt en som jag samarbetade med en gång i en kampanj i ett annat land. Ja. Och han knuffade rejält och jag sa efteråt, ska jag samarbeta med dig för du slutar med såna här dumheter. Du var ju oförskämt mot folket. Nej, det var inte jag, sa han, det var Gud. Det var du, för jag såg din muskelkraft när du knuffade omkull dem så här. Är det Gud som gör det, då behöver inte du vara i närheten en gång. Så då var han lite sur på mig och så, men sen nästa dag kom han nästan med tårar i ögonen och sa, nu har jag inte sovit mycket i natt, för jag förstår att det du sa till mig igår, det var sant, sa han, och jag ska sluta, jag ska inte hjälpa Gud och knuffa dem. Men jag tror han har gjort det ändå ibland när han blir riktigt salig så där. Men det är en annan sak, vi kan lämna det helt, va? Så det var så gripande, förstår ni, för de föll hela vägen och jag blev stående där framme och jag bara frågade Gud, vad menar du med det här? Ska du lära mig någonting nu? Varför faller de? Ingen annan. Ingen annan i hela kyrkan, bara det partiet. Och då var det som att jag tyckte Gud sa, ser du vad det är för folk som sitter här? Ja, de är äldre. Det är pensionärer allihop, tror jag. Du vet, ibland i vissa kyrkor har de en egenhet att pensionärerna sitter på sina platser och de går aldrig någon annanstans. De sitter där jämt och de vet precis var Karlsson sitter och fru Svensson, för de ändrar aldrig platser, utan de är. Så var det där i Kovola. Och då säger Gud till mig, och det var kristallklart. Jag vill visa dig, Ove, att jag vill någonting med de här äldre. Och därför ger jag precis bara dem en särskild beröring i det här mötet. För nu vill jag återupprätta många av dessa äldre som har varit med i alla tider och burit ditt verk, mitt verk. Av de här som sitter här så är det en del gamla evangelister och predikanter, men inte längre. Några har varit i Afrika som missionärer och de har varit i söndagsskolan och de har gått på bönemöten och de har varit profeter. Men de har slutat med allting, för ingen räknar med dem längre. För de är över 65 och till och med 67 år, och efter det då är man ju helt körd. Men inte i relation till Gud. Då säger Gud, nu går vi in i en tid då jag vill återupprätta alla de här äldre och låta visionen få återkopplas till dem, det de drömde om en gång innan de var gamla. Det var en stark upplevelse. Och jag vet många äldre som har lyssnat på den cd-skivan och varit djupt berörda. Det är någon mer där också som handlar om andlig förnyelse, till exempel från Romarbrevet. Men ni kan titta på det, så jag behöver inte tjata mer om det. Och min bok om Jesu tillkommelse, den har ni ju haft i studiearbetet här i församlingen. Och det tyckte jag var väldigt roligt och spännande att ni har gjort det. Men om någon av er inte har den, så ligger den där. Och min nya bok tror jag också en del av er har. Den heter God jord, och den kan ni få köpa om ni inte har den redan. Får jag säga en sak till, så ska jag inte vara tjatig om det här. Men jag har en god vän i Skåne som heter Nils Ibstedt. Denne Nils Ibstedt, han har varit missionär i Japan i hela sitt vuxna liv. Och nästa gång han fyller år så blir han 90. Då fattar ni att han är ingen ungdom längre precis. Men när han kom hem från missionsfältet, när han blev pensionär, då började han skriva böcker. Och jag vet inte hur många böcker han har gett ut på de här åren, men det är otroligt bra böcker. Och han har särskilt undervisat i bibelskolor i Japan om Jesus, det vill säga kristologi heter det på ett fint språk. Och om Jesu tillkommelse, uppenbarelseboken och Jesu liv. Och så ringer han mig ibland och säger: Ove, jag är så gripen över ert missionsarbete i Västafrika, så nu vill jag skänka några böcker. Vill du ta emot några? Och så ska du sälja dem, alla pengar går till missionen. Ja, jag har aldrig tackat nej till de där böckerna, utan jag får. Och nu har han sagt: den här boken ska du sälja för 150 kronor, och den kostar ju mer egentligen. Men det är en dokumentärroman om lärjungarnas vandringar med Jesus, och det är Nils Ibstedt. Så om du vill köpa den, så tror jag du får en intressant läsning här i sommar om Jesu liv och lärjungarna. Och det är en dokumentär romanform, så den är ganska lättläst också. Så titta på de där grejerna där nere, är ni snälla, så ska vi få undervisa i Guds ord nu. Vi slår upp i Apostlagärningarna, det andra kapitlet. Och där läser jag Jesu namn från början. Så här står det: när pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Amen. Jag sätter punkt i läsningen där. När pingstdagen var inne, då var alla var församlade. Som kännetecknar pingstupplevelsen, det är att den samlar hela skaran. För alla vill vara med på festen. Om man tittar på pingsthögtiden i ett historiskt perspektiv bland judarna här, så var det från början en skördehögtid. Sen var det också andra saker, men från början var det en skördehögtid. Och det tycker jag är intressant, att när Gud skulle ge den helige ande till jorden och till människorna, så valde han en skördehögtid när han skulle ge anden. Och det lär mig förstå att andens dop och andens uppfyllelse och livet med anden, det handlar om den andliga skörden. Lärjungarna, de hade inte levt i någon andlig skörd innan. De hade ju varit lärjungar till Jesus och fått lära väldigt mycket av honom. De hade gått i en treårig bibelskola som var otroligt stark. Men de hade inte varit med och skördat så mycket. Men Jesus hade sagt åt dem: nu när bibelskolan är slut och jag far till himlen nu, och nu har jag gjort mitt här, så stanna i Jerusalem, gör ingenting åt allt det jag har lärt er. Ni får inte predika, och ni får inte be för sjuka, och ni får inte göra en massa saker, utan det enda ni får göra nu, det är att vänta. Vad skulle de vänta på? På att den helige ande skulle komma. Jesus hade sagt det i sin avskedspredikan till dem i Johannes evangeliets 16 och 17 kapitel. 15, 16 kapitel, 17, det är ju hans förbön. Då hade han sagt till dem: nu när jag går bort ifrån, så stanna i Jerusalem och bed att ni får den helige ande. Och först när de fick den helige ande, då skulle de predika och be för sjuka och profetera och göra allt det där andra som de var kallade till. Och jag tänker på det där ibland i Sverige och för mig själv faktiskt, att vi kanske inte alltid tänker på att vi kan inget göra om inte anden är med oss. Mig förutan kan ni inget göra, sa Jesus i Johannes 15. Och därför när vi ska göra någonting för Gud måste vi ha anden, för det är våran hjälpare. Om vi inte har anden och så börjar vi slita och arbeta i Guds verk, så blir vi snart utbrända och vi orkar inte, för smörjelsen fattas då. Men när anden kommer, då ska vi få göra allt det där underbara. Det är flera år sedan nu, och vi har ju varit mycket i Stockholms skärgård när vi har haft våra semestrar och så där. För när vi bodde i Stockholm så var vi mycket där ute och åkte med våran båt, och det var fantastiska somrar egentligen. Och en gång så var vi utan Britt och jag, vi hade delar av vår familj med i båten också. Så låg vi en fantastisk klippa långt ute i det yttre havsbandet. Och vi sov där och hade det väldigt gott, och det var ju långt in i augusti, så det varit väldigt mörkt på kvällen. Men jag vaknade tidigt på morgon i gryningen, och jag smög ut från båten så att jag inte skulle väcka alla andra. Och så tog jag en promenad på den där ön. Och jag kom på öns västra sida och skulle då kunna ha utsikt över det öppna havet. Men det var disigt, så jag såg inte så mycket. Och jag började be: käre Jesus, du vet att det är höst nu. Och jag har så mycket den här hösten. Du vet att jag ska till Brasilien och predika för pastorer, och jag ska ha kampanjer i olika länder, och jag ska vara här hemma i Sverige, och jag är mentor för en del pastorer. Och du vet Jesus, det är så mycket nu, och jag känner att jag är tom. Jag har inget att ge. Om det ska bli något av den här hösten, då måste du hjälpa mig. Så käre Jesus, ge mig ord från Gud nu när jag står här. Och jag såg bara ut i dimmorna. Jag var ingen utsikt. Det var bara dimmigt. Och jag tyckte att mitt liv var en sån där dimma. Jag tyckte där jag stod, jag var predikant och jag hade skrivit böcker och jag reste runt i världen. Och ändå tyckte jag att det var bara dimma det mesta. Det är väl ingen bra kombination. Men helt plötsligt så började dimman att lätta, precis i gryningen där. Och efter en stund så kunde jag se klart självaste horisonten. Och då blev det som ett profetiskt budskap till mig: nu bryter en ny dag in. En sommardag. En sensommardag. Nu lättar dimmorna och molnen. Nu, Ove, händer det någonting. Och då var det som att Gud svarade mig. Och det var ett svar som jag egentligen inte ville ha. För jag ville ha en uppenbarelse och väldigt mycket från Gud. Men då förnam jag att Gud sa: jag har så mycket att säga till dig, Ove. Jag har såna budskap till dig. Jag skulle vilja uppenbara mig för dig. Men problemet är att du just nu har så lite helig ande, så att det går inte att kommunicera med dig. Det var ju förfärligt dåligt. Så tyckte jag Gud sa. Och då gick mina tankar till Johannes evangeliet, att Gud har mycket att säga till oss, men vi kan inte ta emot det nu. Vi måste först få den helige ande, och när anden kommer, då ska han säga resten. Och där mötte jag Gud på en klippa, medan min fru och barnen och barnbarn låg och sov i båten. Så var jag där ute på klippan och mötte Gud en tidig morgon. Och där föddes någonting i mitt hjärta, förstår ni, för det är rätt intressant. På den klippan en tidig morgon när molnen lättade, så talade Gud, jag började förnimma det. Men det konkreta tilltalet kom lite senare: den här hösten ska du predika om att vi ska omvända oss till Gud. Och då skrev jag en bok i omvändelsens tid, heter den. Det var en bra bok. För den skrev jag själv, så jag vet att den är jättebra. Och den spreds i många tusen exemplar i Sverige och även i andra länder. Och det där budskapet följde mig sen under flera år faktiskt. Att om anden, om vi får samarbeta med anden, så leder anden oss in i Gud, uppenbarar Gud. Och vi får tag på den kommunikation som varje församling och varje kristen längtar efter. Och det fick jag där ute vid havet den där morgonen. Det var väldigt intressant. Så när jag ser här att den helige ande uppenbarade sig för de som var samlade, så var alla församlade. Vi har sagt nu att det var en skördehögtid, och alltid när vi ska få ta emot den helige ande i förnyelse, så är det för den andliga skördens skull. Och här i eran stad, som i min stad och i hela Sverige, så står vi nu inför en skördetid. Gud vill skörda i vårt land. Det finns så väldigt många människor som är trött på synd och värld. De är trött på materialismen, de är trött på religiositeten. De längtar efter Gud helt enkelt. Och då frågar jag, var finns de troende människor i Sverige idag som prioriterar skördearbetet framför allting annat? Och de får en längtan efter den helige ande, för de vet att om vi ska skörda, så måste vi ha den helige ande, för det är skördens underbara ande. Så när pingstdagen hade kommit var de alla församlade. När jag läser den här lilla texten som är så central för förståelse av den helige ande, så var det inte den första pingstdagen. Jag hör en del predikanter säga det. Det här hände på den första pingstdagen. De menar nog att det var den första pingstdagen då anden föll. Så menar de nog, men det är ju helt fel att säga att den första pingstdagen. Den var en gammal pingstdag. Den var urgammal pingstdag. De hade firat den i generationer efter generationer, långt bak i historien. Så det var en väldigt gammal pingstdag. Men nu är det på det viset det vi ska lära oss idag. Att den gamla pingstdagen blev den nya pingstdagen när anden föll. Visst är det väl härligt? Och det ger mig anledning att säga att jag, som nu inte är någon ung pingstpredikant längre, för det sa de om mig när jag var 15 år, för då började jag predika. Det är den unge brodern som predikar, sa de. Och när jag var 17, då gick jag ut på fältet på fulltid, och det är den unge brodern. Så kom jag till Rydaholm i Småland, och då kom pastor Levi Petrus på predik och besök i församlingen. Och min föreståndare och pastor, han presenterade mig för pingsthövdingen och sa, här har vi vår nya evangelist. Han är 17 år och en del tycker nog han är lite väl ung. Då klappade Levi Petrus mig på huvudet här och så sa han, men broder, sa han, det är ett fel som går över med åren, sa han. Tänk att han fick rätt i det mesta, även i det. Så man blir inte ung för alltid. Då sa de unge brodern, det är många, många år sedan någon sa det om mig, kan jag säga. Nu är jag den gamle brodern. Men du förstår att en gammal pingstpredikant som jag kan bli den nya pingstpredikanten. Visst är det väl härligt? Och det sker då genom anden. För när vi blir andedöpta, då blir vi förnyade. Då blir det något nytt som händer. Då blir vi fördjupade. Då gör Gud någonting underbart med oss. Och så kan man säga också om det är en ny församling eller en gammal församling, när vi bara tar emot helig ande, då blir vi förnyade, och det är väldigt starkt och väldigt underbart. Och då kom plötsligt från himlen ett dån, och det var en våldsam storm som drog fram. Det där handlar om att det var vinden som kom. Det var vinden som kom. Och vi har ett antal bibelord som säger det, att den helige ande är vinden som blåser vart den vill. Du förstår att när Jesu lärjungar efter korsfästelsen och även innan blev så, ja, de blev så konstiga på något vis, och de förnekade och de rymde och de tvivlade och de bar sig så illa åt, tycker man. Så de samlades i alla fall i ett rum på någon övre våning någonstans och låste dörren. De låste rejält. Alla rädslor, de blir att vi låser dörren. Kyrkor blir isolerade. Kristna isolerar sig, man låser dörren, man bara är för sig själv. Och de gjorde det för att de trodde annars att de skulle också bli korsfästa, precis som Jesus. Men då är det så underbart med Jesus. Han bryr sig inte om låsta dörrar. Han gick rakt genom trävirket. Sån är Jesus. I vart fall efter uppståndelsen är han sån. Innan, då var han begränsad som vi, för då var han människa. Men efter uppståndelsen fick han det som vi kallar för en uppståndelsekropp. Och med den kan man gå genom låsta dörrar utan att ödelägga trävirket. Den gåvan måste väl vara bra att få. Och när Jesus kommer tillbaka, då ska vi alla som är frälsta få sådana kroppar. För då kan inte fienden hindra oss. Om du skulle vara i någon bunker någonstans nere i jorden och jobba i någonting underjordiskt där, så finns det inga hinder, inga cementbumlingar eller jordlager av 10 meter som hindrar dig. Du går rakt igenom allt det där materialet och bara upp i luften Herren till mötes. Så det är uppståndelsekroppen som åstadkommer sånt. Och Jesus hade en sån efter uppståndelsen. Så han kom in till dem rakt igenom dörren. Och det är så fint med Jesus. Han skäller inte ut dem och säger: vad är ni för några ynkryggar? Fy på er, vad dåliga ni är. Har svikit mig så fruktansvärt. Nej, han bryr sig. Han talar inte alls på det sättet. Han bara lyfter handen och säger: frid, säger han. Det är ett bra ord. Idag säger de flesta pingstvänner hej och sådär. Men frid, det är bra. Jesus sa det i det där utsatta läget. Han, frid, sa han. Och vad gjorde han sen? Han blåste på dem. Amen. Amen. Hörde ni vad jag sa? Vinden, andens vind. Och det är det grekiska ordet pneuma. Har ni hört om en pneumatisk orgel? Det är inga så här moderna grejer med elektricitet och sådana där saker, utan då är det riktig luft som strömmar i piporna. Den är pneumatisk, det är pneuma. Och nu är Jesus här idag i det här mötet, och han är här för att han ska blåsa på oss. Och när han blåser på lärjungarna så säger han: tag emot helig ande. Anden är alltså vindens ande. Guds ande är i rörelse, alltså. Det är vindens bild. Och jag var i Brasilien bara för, ja, nu här i vinter eller när det var. Predikade, jag har varit där väldigt mycket och talade i en pastorskonferens. Och då påminde en pastor mig vad jag hade sagt för 16 år sedan. Jag är ju där ofta och predikade i Brasilien. Och för 16 år sedan hade jag talat om andens vind i något sammanhang. Och då sa jag så här, att när anden kommer över en församling, då måste vi följa anden i vindens riktning. Vet, vinden, den blåser åt ett visst håll. Om vi tänker oss att andens vind kommer in här, vi bara gör ett litet experiment, den kommer så blåser den så. Den blåser inte åt alla håll, höger och vänster, upp och ner, hit och dit, utan den blåser åt vindens håll. Och allt då som är i vindens riktning, det fladdrar och blåser åt samma håll. Och så hade jag gjort där i den där pastorskonferensen, visat med slipsen, för jag hade ju slips på mig precis som jag har nu. Så om det blåser, då vinkar alla slipsar i hela församlingen, vinkar åt samma håll. Och ni som inte har några slipsar, ni har ju frisyrer, en del av er i alla fall, inte alla har det, men några, många har det. Och då far tåtarna och det far åt samma håll. Och ni som har stora halsdukar som är så modernt nu, allt far åt samma håll. Det är andens enhet. Det är andens enhet. Och ingen slips eller halsduk går trotsigt mot anden och går på det hållet om det blåser så, utan vi bara följer i andens riktning. Det kallas för andens enhet. Och jag tycker att det är så viktigt nu att söka andens enhet, så att vi kan säga att vi är ett i Jesus Kristus och vi är ett i den helige ande, och vi följer i den helige andes riktning mot den vision och mot det underbara håll som anden vill föra oss. Och då talar vi faktiskt om andens enhet. Jag läste i tidningen Dagen att 10% av prästerna i Svenska kyrkan har den åsikten att den enda ekumenik som är gångbar nu är att vi alla böjer oss för påven i Rom och blir katolik. Men jag tillhör inte de procenten för min del. Jag har en annan åsikt. Jag tycker för min del att det är bättre att vi följer andens riktning och låter den heliga ande som alltid för oss till Jesus, som alltid lär oss något om Jesus, som är kristocentrisk till 100%, och så följer vi alla i den riktningen, och då är vi eniga i det. Det finns en gammaltestamentlig tanke här, och det var Israel som gick genom öknen i 40 år. Och du vet att de var ledda av enheten som uppenbarade sig genom molnet. Det var ett moln som de följde på dagtid, och på natten var det en eldstod. Och det står om den där molnet att Guds härlighet fanns i molnet. Och alltid när molnet stannade, då stannade folket. Och när molnet började röra på sig, då rörde sig folket. Så de hade någon att följa hela tiden. Och så är det med den heliga ande. I vindens riktning följer vi. Och vi blir eniga. För vi går med den heliga ande. Och det är så gripande där i gamla testamentet, när de var på ökenvandringen, att när de stannade så byggde de upp sin mobila gudstjänstlokal. Det var ju tabernaklet. Uppenbarelsetältet. Och när molnet stannade så byggde de upp det för gudstjänstens skull. Och runt omkring uppenbarelsetältet och tabernaklet så bodde folket. Och det var inte att bara bo hur som helst och var som helst, utan det var uppdelat efter de judiska stammarna. Så där bodde de och där bodde de och där bodde de. Det visste alla, det hade Gud förordnat. Och så hände det att molnet stannade över uppenbarelsetältet, men så sänkte det sig ner över uppenbarelsetältet. Och de där stackars prästerna som gjorde tjänst där inne, de blev helt överflödiga för en stund, för de kunde ingenting göra, för nu tog Gud över alltihop. De var som stumma, de var som inte behövda för en stund, för Guds härlighet uppenbarade sig in i uppenbarelsetältet. Och när vi i nya förbundets tid blir ledda av den helige ande, så uppenbarar sig Guds härlighet och Guds helighet i en andlig tvåfald som är så stark och så underbart, så att vi blir ledda av det. Och det börjar alltid med detta väldiga gudsmöte, precis som de fick i sitt tabernakel. Halleluja. Och därför, när de sedan såg att molnet lyfte sig, då var det dags att packa ihop alla pinaler och ta ner tälten och ta dem med och bära dem vidare, och allt som fanns i tabernaklet. Och så följde de molnet. De följde Guds härlighet. De följde Guds närvaro. De följde denna gudomliga ordning under sin fortsatta vandring. Och jag drömmer om en enhet bland Kristi kropp i Sverige idag, där vi inte följer alla trender och alla moderna påhitt som kan finnas inom teologierna och inom allt som finns, utan vi följer Jesus, och vi följer därmed den helige ande, som är denna närvaro som hjälper oss så att vi kan orientera oss i en svår tid. Det tycker jag är viktigt att få säga när jag nu talar om den helige ande. Sen är det så att den helige ande, den visar sig i Nya testamentet under flera olika bilder. Och då är det samma upplevelse som beskrivs, men den beskrivs utifrån olika metaforer eller bilder. Och jag kan bara nämna några av dem. Vi har många texter som säger att vi blir döpta i den helige ande. Det står till exempel här i första kapitlet i Uppenbarelseboken, vers 4. Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Här talas mötet med den helige ande, och upplevelsen av den helige ande kallas här för att bli döpt i den helige ande. Och det är en härlig upplevelse. Jag var ju bara en liten pojke när jag blev döpt i den helige ande. Jag kanske var 11-12 år bara. Men det var på riktigt, det kan jag säga. Det var verkligen på riktigt. Det var på ett ungdomsläger uppe i Norrland och det var, vi var 400 ungdomar. Och det var, vi hade en liten rast mitt på dagen då vi fick gå och bada en timme och springa av oss lite. Sen var det bibelstudier och bön hela dagarna, långt fram på natten. Så jag tror inte man kan göra så idag. Att det, men så var det där och vi mådde bra av det, det tror jag. Och du förstår att där får du långa väckelsemöten. Och sen var det då in i ett kapell som låg bredvid, skulle vi vara där och bedja. Det var väl frivilligt, men de flesta gick väl dit och jag var där. Och jag hade min kompis med Kjell-Åke heter han. Han låg på knä bredvid mig och jag låg på knä där. Men ska sanningen fram, när jag var så ung, jag var inte fylld av 12 år, så var jag inte något särskilt sugen på bön. Jag var inte där för att det var så längtande, utan jag tittade på klockan och undrade, tar det inte slut snart? För vi ville ut och härja lite och leka lite. Och kanske det fanns någon vacker liten flicka man kunde titta på där också. För att nu började ju de tankarna att vakna lite i den här förpuberteten som man har vid den åldern, va? Och jag hade ju sett ut en flicka som jag tyckte var fin på många sätt. Och det var ju Kjell-Åkes stora syster. Men efteråt fick jag se att hon redan hade hittat en pojke som hon gick hand i hand med efter mötet. Och då tänkte jag, så barnsligt. Hålla på det där viset när man är på möten för att möta Gud. Det är väl bättre att bli andedöpt än att hålla på det där viset, så tänkte jag. Så jag omvände mig. Jag fick en ny uppfattning där i ett ögonblick. Men i alla fall, där låg jag och skulle då bli andedöpt. För det hade de sagt att man skulle bli. Då kom den predikant till mig. Han var blind, den där mannen. E.A. Söderqvist, kanske en del äldre pingstvänner kan minnas honom. Och han gick och bad för de här barnen och ungdomarna. Och så kom han fram till mig och kände sig för. Vad är du för en då? Jag heter Ove. Vad heter du mer? Linderskär. Linderskär, sa han. Är din pappa pastor? Ja, sa jag, det är han. Men du, honom känner jag. Och så var det lite om det. Ja, är du andedöpt, broder Ove? Nej, det är jag inte, sa jag. Vill du bli det då? Ja, det kan jag väl. Det var inte någon väldig längtan hos den lille pojken, men jag kan väl bli det då om det är så. För jag hade hört pappa predika att man skulle bli andedöpt. Jag tänkte, det kan jag väl bli någon gång. Och kan det bli nu då, så är det väl gjort. Och då ska du tacka, sa han. Och så höll han mig så här och lite hand på lägen. Ja. Och så låg Kjell-Åke där bredvid mig. Tack Jesus att du ska döpa mig i anden. Amen. Ja, men du ska bara tacka. Håll inte på att be en massa böner, sa han. Bara säg tack, 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 tack. Och så bli uppfylld av tacksägelse, så kommer du att känna att det flödar någonting. Och då bara släpp fram det. Och då var jag ju väldigt blyg för Kjell-Åke som låg där. Och jag tänkte, om jag bara ligger och säger tack, då tror inte han att jag är klok. Det måste vara riktiga böner. Men han, pastorn, han sa, du behöver inte be några böner. Bara uppfylls av tacksamhet i Jesus bara. Och så stod jag där, låg där på knä mellan två äldrar. Kjell-Åke där, jag hade människofruktan inför honom. Och den där pastorn som liksom ville föra mig fram till någon andligt andedop. Och till slut, i den där, för det var som en kamp för mig. Då tänkte jag, okej då, jag blir väl andedöpt nu då. För jag ska i alla fall bli det förr eller senare. Så jag struntar i Kjell-Åke. Och jag bara sa tack, 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 tack. Och det gick bara någon minut, så prisade jag Gud i nya tungomål. Och det var en helt fantastisk upplevelse. Vad blev jag då? Döpt i den heliga ande. Och det är samma grundord som det baptistiska ordet när vi blir döpta i vatten. Men då är det inte pastorn och inte Ove Linderskär som döper, utan då är det Jesus som döper. För han säger, Johannes döparen säger, se Guds lamm som borttager världens synd. Han ska döpa er i den heliga ande. Och då är det vattnets element. Det är bilden på den heliga ande. Alla de karaktärer som är heliga ande. Jag blir döpt in i alla de karaktärer som är sanningens ande. Den gode heliga ande, kärlekens ande och mycket annat. Så blir jag döpt in i andens karaktärer. Visst är det väl härligt? Jag blir inte döpt in i någon udda karismatisk sekt som håller på med en massa krångligheter. Utan jag blir döpt in i det gudomliga. In i det som är andens karaktärer blir jag döpt in i. Det är den ena bilden. Den andra möter jag här i andra kapitlet. Där står det att de blev uppfyllda av den heliga ande. Men det är inte någon annan slags andeupplevelse. Det är samma. Du kan beskriva den genom att du blir döpt in i anden, eller också blir du uppfylld av anden. Och den skillnaden här rent pedagogiskt är, när du blir döpt i anden så får du anden runt omkring dig, precis som när du förs ner i vatten, så har du vatten omkring hela kroppen. Överallt är det vatten, åt vänster, höger, upp och ner och vad som helst. Men nu när du blir uppfylld av anden, då är det ditt hjärta. Det är ditt inre, det är ditt kärl som Gud har skapat för dig. Då blir det innersidan som blir uppfylld av samma kvaliteter som i själva dopet av anden. Det är samma heligande, samma kraft, samma glädje. Och det bilden visar att du får det inte bara runt omkring dig, utan du får det in i dig. Och jag tackar Gud för att jag inte behöver välja det ena eller det andra. Jag får både och. Halleluja. När vi blir andedöpta så får vi ta del av den här välsignelsen helt och fullt ut. Det tredje som Bibeln talar om väldigt mycket egentligen, det är att vi är smorda genom helig ande. Tycker ni inte att det låter bra att bli smord? Tänk er någon maskin som krånglar bara för den har inte sett olja på flera år och den håller på snart att rosta sönder. Så får den en riktig smörjelse. Så går det så lätt och det går så fint och den fungerar genom oljan. Och oljan, det är en bild på den heliga ande. Halleluja. Och när jag läser i Bibeln, både i Gamla testamentet och i Nya, så är det tydligt att smörjelseoljan får vi, och det är en bild av helig ande, men den är alltid knuten till en tjänst, till ett uppdrag. När prästen, kungen och profeten i Gamla testamentet skulle gå in i sin tjänst, så skulle den smörjas av smörjelseoljan. Och smörjelseoljan, den var höghelig och fick inte missbrukas. Den skulle bara användas till att smörja de olika ämbetena in i sin uppgift och sin kallelse. Och då ser jag att när jag blir döpt i anden och uppfylld av anden, så blir jag för det tredje också smord av anden. Och det är tjänsten. Så du som vill ha en tjänst i Guds rike, du behöver bli smord av den heliga ande. Om du ska vittna, förstår du, som smörjelsen kommer över dig, så blir det mycket bättre vittnesbörd. Och ska du predika som jag försöker hålla på med, så kan jag ju predika utan helig ande, för det är inga problem. Jag menar, har man predikat i 55 år så kan man väl hålla en predikan utan Guds hjälp. Jag har ju lärt mig det, jag kan det. Men det blir mycket bättre om anden får komma. Det blir mycket djupare om smörjelsen får ta över. Det blir mycket mer profetiskt om jag samarbetar med den helige ande. Så det vill jag verkligen råda dig, att när du ska komma in i tjänst, om du ska vara profet eller evangelist eller diakon eller förebedjare eller någonting annat, samarbeta med helig ande och låt anden komma som smörjelsens ande. Och när jag läser hos Johannes i hans olika brev, så talar han om det där, att när smörjelsen kommer över er, då lär smörjelsen dig om allt som du behöver veta. Det betyder att när du går in i en tjänst och du blir smord för tjänsten, så kommunicerar du med Gud den kunskap du behöver veta för din tjänstgöring. Amen. Du får faktiskt en lärare, och anden är vår lärare. Han går så långt där, Johannes, han säger, vi behöver inga andra lärare, för vi har ju anden som är våran lärare. Men det betyder inte att vi ska sparka ut alla bibellärare, tvärtom. Utan det betyder att du har detta med dig i ditt hjärta. I varje situation, varje dag när du kommer, kan du inte kalla på någon bibellärare, för det tar flera dagar innan de kan komma. Utan du har anden med i ditt hjärta som smörjer dig i varje situation för din tjänstgöring. Så när du står i ett sammanhang och ska säga ett ord till förlösning, så är anden där och ger dig ordet. Anden ger dig smörjelse för det du ska säga, för det du ska göra, för det du ska stå i. Och jag tycker att det är alldeles fantastiskt underbart att det är på det sättet. Här heter det nu i fjärde versen att alla dessa uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Det är det här jag menar. När du har samarbete med en helig ande genom smörjelsen så inger han dig. Anden talar till dig. Anden upplyser dig. Anden ger dig tankar. Anden ger dig impulser som är profetiska. Och när du börjar lita på de här, börjar lita på den helige ande, då får du stå i en profetisk tjänst. Visst är det starkt? Det är ju fantastiskt. Och jag kan inte säga att jag är någon specialist på det här, men jag är ju en vanlig kristen och jag är en predikant, och ibland funkar det faktiskt. Det gör det, och ibland blir jag förvånad att jag kan få vara med om att det fungerar. Till exempel när folk kommer fram och ska ha förbön. Jag har varit med om det så många gånger. Ibland kanske det inte fungerar så bra, men en förbön kan man väl alltid ge, och det har väl sitt värde. Men ibland känner jag en profetisk närvaro. Bara jag ber för en människa som jag inte känner, vet ingenting om. Och så är det som att anden, som är smörjelsens ande, berättar för mig någonting, och jag får börja be konkret. Och det har hänt mig, de som har sagt att det där betydde ingenting för mig, det kanske var jag kopplade inte upp riktigt, så det blev lite kött i det, och det kan det bli. Men många gånger så säger de, det är klockrent. Oj, jag är häpen, du bad rätt in i min situation. Många, många gånger har det hänt. Och därför när du blir en bedjare, som vi hörde här inledningsvis, att nu är det tid att bedja för landet och för folket och komma in i en djupare bönetjänst. Du ska också få vara en profet i ditt bedjande. Få bedja det som stämmer med Guds profetiska ande. Då blir du en effektiv bedjare. Det är väldigt starkt det. Och nu när jag går mot avslutningen i min predikan här och min undervisning, så det kom över mig idag på förmiddagen efter predikan. Jag har ju varit i Motala och predikat idag. Efter predikan så kom jag att tänka på Hesekiel. Den märkvärdige profet som står i en stark profetisk tjänst för det judiska folket. Och det står i vers 37 så här: Herrens hand kom över mig, och genom Herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Det var förtorkade ben. Det måste vara en förfärlig syn. Kan ni tänka dig en hel dal full med människoben som var förtorkade, vilket talar om, här har det funnits massor med levande människor, men de är döda och deras förtorkade ben ligger huller om buller i hela dalen. Fruktansvärd syn. Men detta får han se genom den profetiska anden. Och när du blir fylld av anden, och när du blir döpt av anden, och du blir smord av anden, så kommer du att få se saker och ting i det profetiska. Det är det som Herren vill. Det räcker inte bara att säga att du får lite tungotal så du blir lite uppbyggd och du blir lite glad. Det finns en tjänst i detta som vi måste hitta nu i vår bön och i vårt profeterande. Och då står det så här längre ner, vers 4. Då sa han till mig, profetera över dessa ben och säg till de här benen, tänk att tala till förtorkade ben som ligger i en dal. Jag trodde man skulle profetera till levande människor, men inte här. Profetera över dessa ben och säg till benen, ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren till dessa ben. Se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Om vi går lite längre ner här så står det, vers 9 in i där en bit. Kom du helige ande, kom du ande från de fyra väderstrecken och blås, här har vi anden som vind, blås på dessa slagna så att de får liv. Och jag profeterade som han hade befallt mig, då kom anden in i dem och de fick liv och reste sig upp på sina fötter, en mycket stor skara. Och i sammanhanget står det att Gud lät muskler komma och växa fram och hud och alltihop det där. Så det var som att se hela den här ödeläggelsen i någon slags vända bandet och spela det baklänges. Då vet ni vad jag menar, va? Och så fick han se återupprättelse. Och här handlar det om det judiska folket. Och det är så gripande att se vad Gud gör med sitt egendomsfolk nu. För nu håller han på att återupprätta sitt folk. Och det har redan påbörjats mycket. Och nu är det en messiansk rörelse nere i Israel som är så stark, förstår du. Så nu börjar de att uppfatta sin messias. De är judar, lever i sin judiska kontext. Precis som de gjorde i apostlagärningarna. Men prisar Jesus och blir frälsta och lever med Jesus. Och när Jesus kommer tillbaka mycket snart, då ska de se honom som han är. Och så ska de få syndanöd och bekänna alla sina synder. Och så ska de bli frälsta på en enda dag. Det är ju ett underbart perspektiv. Och det sker när den profetiska anden tar över. Och han får tala till de här benen så att de här får resa sig upp. Och nu avslutningsvis ska jag säga till er att vi ska gå in i en tid nu då Gud ska återupprätta inte bara det judiska folket utan även det kristna folket. Jag har inte tro för att alla kristna och kanske inte ens alla kyrkor ska bli återupprättade av alla samfund och alla konstellationer som finns. Jag hoppas, men jag kanske inte vågar tro det. Men alla de i alla samfund och kyrkor som vill överlämna sina liv åt Jesus mera helt och ta emot den heliga ande, de kommer att bli återupprättade. Amen. Då tänker jag som så att de är ju frälsta. Det, jag vill tro det, absolut. Men tjänsten ska återupprättas. Frimodigheten som har trampats under deras fötter ska återupprättas. Kasta inte bort din frimodighet, säger Hebreerbrevet 10:35. För den har stor lön med sig. Får inte kasta bort din frimodighet. Får inte kasta bort Guds gåvor till dig. Därför att nu lever vi i upprättelsens tid. Och det var det jag kände i Finland som jag berättade för er. Att den äldre generationen skulle verkligen få bli återupprättad. Gud ska inte se de äldre att de bara avtar och vissnar bort, och när Jesus kommer tillbaka så är de en bitter skara som bara tycker att det var bättre förr. Utan nu ska Gud få röra vid dem så de blir brinnande. Tänk när farmor och farfar blir brinnande i anden. De sitter inte och gnäller om att det var bättre förr, utan nu lever de i visionen och nu blir de berörda av den heliga ande och elden brinner i deras hjärtan. Är inte dina barnbarn värda att få en sån mormor och en sån farfar och vad ni nu är för något? De längtar efter det. De vill inte ha någon trist gammal farmor som sitter där och bara geggar. Och någon farfar som bara ska lyssna på väderleksrapporten i ett enda kör och inte bryr sig om något annat. De vill ha brinnande farföräldrar och morföräldrar. Och det kan få ske, förstår ni, när vi profeterar över varandra nu. Så att de här benen, de kommer till rätta och de börjar att resa sig upp. Och det blir en fantastisk period av återupprättelse. Nu kan ni få säga amen och halleluja och prisat vare Herrens underbara namn. Säg vad ni vill, men säg något. Och nu säger någon, ja, han bara pratar om de gamla. Vi är ungdomar då. Men ni ska inte komma undan så lätt ni heller. För att nu ska jag säga till er, i de här profetiska texterna vi har av Joels profetia, som är absolut aktuella nu, så säger Joel precis det som Petrus tar upp och predikar om på pingstdagen. Det är ju härligt. Så har Herren sagt genom sin profet. I de sista dagarna ska jag utgjuta min ande över allt kött. Och era söner och era döttrar ska profetera. Och de gamla männen, och jag får ta med deras kvinnor också, de ska ha drömmar. Och jag var med en gång när jag var ung och fick profetera, men nu är jag i den åldern jag får drömma istället. Och det låter lite spännande. Tänk att man i den här väldigt höga åldern, för jag har fyllt 60, och då får man verkligen drömma. Ja, jag har fyllt 60. Var det så? Ni skrattar lite åt det. Det gjorde jag för 11 år sedan. Jag fyllde 60 då. Så jag har fyllt 60. Och nu är jag inne i åldern så jag får drömma. Och du förstår, när gamla män får drömma profetiskt och drömma kärleksdrömmar med Jesus och drömma att det bästa ligger framför och drömma att nu växer jag i Herren, drömma om att nu ska den bästa tiden få bryta in, för den helige ande, han lämnar oss inte för att vi blir pensionärer, utan anden vill upplysa pensionärer och de unga så att vi står hand i hand i den här tiden och får tjäna Jesus Kristus tillsammans. Jag tycker det är spännande nu. Det är väldigt spännande. Och ja, vi reser i stort sett varje vecka och helgerna förstås, men även i veckorna ibland. Och jag tycker att det är öppet att predika, och det är roligt att predika, det är härligt att predika. Och tänk vilket liv man får ha, hålla på det här viset hela tiden i Sverige och sen i en massa andra länder också. Så jag bara känner ett behov av nu, Herre Jesus, du vet att det finns lite behov i mitt hjärta, fyll på lite till, lite mer, kom igen Gud, gör någonting för mig. Och om inte jag har helig ande, då kan inte Gud tala till mig, för han talar genom anden som finns, och då kan jag ha en kommunikation. Och det där med Hesekiel, det är så spännande och intressant. Profetera till de ödelagda benen och förtorkade. Det kanske är så i många församlingar att vi bara håller på och profeterar till de som är brinnande, för de som går på bönemöten och är med i de här samlingarna, då håller vi på och profeterar och sådär till varann. Men Gud vill skärpa upp profetgåvan så att vi får tala till de som håller på att missa målet. Profetera till de som har vissnat eller som lamporna har slocknat. Vi vet att fem av jungfrurna som... De var ju 10 som gick ut för att möta brudgummen. Men 5 av dem, de höll på att vissna bort. De sa, våra lampor slocknar. Om vi ska gå på Jesu procentsats, så var det hälften av alla de som gick ut för att möta Jesus. Nu ska man inte göra en lära av det. Men Jesus talar om 50%. Jag gör ingen lära av det, men så var det i berättelsen. Det betyder, om vi ska gå efter det, så betyder det att när jag kommer ut och predikar på konferenser och i möten, så är det en stor skara av dem jag predikar för som har en kristen bekännelse. De har gått ut för att möta Jesus, de har samma ärende som alla andra i kyrkan och de har samma utrustning, de har lampor och kärl. Men hälften av dem saknar helig ande. Om jag ska tro på berättelsen i Bibeln och säga att inte det gäller alltid, så kanske det är 30%. Eller säga att det är bara 10%, så är det förfärligt illa. Nu måste vi öppna oss för den heliga ande. Pingstdagens budskap får inte bara bli något efter almanackan då vi tycker det är härligt med lite ny energi. Utan det är så mycket vi har att hämta upp här som ska förändra våra liv och förnya Kristi kyrka på jorden. Halleluja. Jag ska inte sluta än. Ni ska få en tanke till som jag tycker är väldigt spännande. Och det är här i Apostlagärningarna 2 det. För när han tar upp Joels profetia, så hänvisar ju Petrus till den förstås. Och han predikar ju över den texten här i Apostlagärningarna 2 ifrån den 16:e versen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande, och de ska profetera. Jag ska låta under synas uppe på himmelen och tecken nere på jorden, blod, eld och rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så vi vet alla att det var på pingstdagen detta började. Men under alla dessa år sedan dess, under århundradena, så har anden funnits tillgänglig för alla troende, och de har blivit andedöpta och andeuppfyllda och allt vad vi har sagt här. Men just i tidens avslutning, när den här tidsåldern från pingstdagen och fram till Jesu tillkommelse, så ökar det i intensitet. Alltså andeutgjutelsen blir som vågor, som böljor som kommer på ett alldeles nytt och förnyat sätt. Och det sker vid den tiden då tecken ska synas på himlen och på jorden, och det är blod, eld och rök, och solen ska vändas i mörker och månen i blod. Så kommer Herrens stora dag. Det är Jesu tillkommelses dag. Så det här är ett ord för vår tid. Jag menar, och det är ni som har läst min bok om Jesu tillkommelse, för ni har ju studerat den här och jag har hört. Ni vet att jag anser och tror att vi är i den tiden nu. I så fall, om jag har rätt i det, då måste vi möta Jesus nu och bli fyllda av helig ande. För nu ökar andeutgjutelsen. Och ni kan fatta det, att i världen idag blir det så många frälsta, så har det aldrig blivit så många frälsta. Jag hörde för flera år sedan att det blir 35 000 människor frälsta i Kina varje dag. Och jag sa det till en missionskännare. Jag var nere i Afrika och predikade, och vi satt och pratade. Och jag sa, i Kina blir det 35 000 frälsta varje dag. Ja, det är en gammal siffra, sa den här missionskännaren. Du får lägga på det dubbla idag. Varje dag. Och då har jag läst i tidningarna att Kinas regering och deras ledare, de är mycket oroade idag. Därför att det blir så många frälsta, så de vet inte hur de ska hantera det. För de vill inte att fler ska bli frälsta, för då kanske de förlorar greppet över hela landet. Hur blir det med kommunismen om alla blir frälsta? Ja, man kan fråga. Du förstår att det är en underbar tid vi lever i nu. Och i tiden för att solen ska förmörkas och månen vändas i blod, och allt det där som har med tidstecknen att göra, då finns det ett folk på jorden som blir andedöpta, som blir andefyllda, som blir smord av den heliga ande, och som vandrar med Gud, och som vinner människor, och som lever i tidstecknen, och som välkomnar Jesus tillbaka till jorden. Och det folket kallas i Bibeln för Jesu Kristi brud. Amen. Nu ber vi tillsammans. Tack Jesus för att du är oss mycket, mycket nära här. Det känner jag, och det är så starkt. Nu ber jag för församlingen här. Jag ber för pastor och ledare och de alla. Bevara dem nära ditt hjärta. Hjälp dem att ta varje steg i vishet och nåd. Jag ber också för alla andra församlingar i denna stad. Jag ber om ledare, och jag ber för de kristna. Jag ber att de ska vara, alla ska bara få följa i enhet i andens vind och dess riktning, så vi bara följer andens ledning och andens guidning i den här allra, allra sista tiden. Välsigna folket här, alla som har kommit, möt dem i Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen.